Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag är Aron Flam. Nästan 40% av Sveriges röstberättigade kan tänka sig att rösta på S om det var val idag. Detta trots att de bedriver skattefritt kasino, har riksdagsledamöter som umgås med och samlar in pengar till Hamas och verkar vara insyltade med Vårby-nätverket. Men först, ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv Kritik på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768-943737. Du kan alltså stödja DK på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768-943737. Gör du det redan idag är du en kapitalistisk hjälte. Att bli Patreon ger dig reklamfria avsnitt 2 dagar före alla andra samt andra fördelar som du kommer bli varse i det här avsnittet. Det har varit en spännande helg denna den sista i juni 2023. På lördagsmorgonen öppnade jag datorn för att bevittna hur befälhavaren för Putins legosoldater i Wagnergruppen Prigozhin korsade Rubikon och begav sig mot Moskva med vad som i efterhand bedöms vara cirka 8000 till 25 000 man beroende på vilken källa man har att tillgå. Vilken tid vi lever i. En tid när en enkel korvförsäljare från Sankt Petersburg plötsligt leder en privat armé mot Moskva för att ändra världshistoriens gång. En av världens antagligen värsta människor mot en av världens absolut värsta människor och sannoliken ett sämre alternativ än nuvarande regim för de av oss här i väst som bryr oss om väst i alla fall. Men för ett ögonblick hägrade ett långt och slitsamt ryskt inbördeskrig som ett definitivt dråpslag mot ryska imperiedrömmar. Har man väl korsat Rubikon bör man dock inte vända om för att man glömde badtofflorna. Vad man nu ska med badtofflor till i Belarus. Hade jag varit Prigozhin hade jag dragit till Afrika där badtofflor kommer väl till pass. Just nu är spekulationerna många. Ingen vet egentligen någonting. Osäkerheten utanför Ryssland kan nog bara matcha den inom Ryssland. Så vi lämnar ryssarnas öde därhän, du och jag. I alla fall för det här avsnittet. Och fortsätter följa de löst baserade rykten som kommer ut ur Ryssland. För förr eller senare så blir väl allt upplyst. För det är inte vad det här avsnittet ska handla om. Vi tar de goda nyheterna först. MUCF, alltså Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, har beslutat att dra in bidragen och kräva tillbaka pengarna av Moderata ungdomsförbundet. Sveriges Radio skriver på hemsidan: Moderaternas ungdomsförbund lever inte längre upp till villkoret om demokratisk uppbyggnad, enligt då MUCF. Myndigheten överväger nu att kräva tillbaka de statliga bidragen, drygt 2,7 miljoner kronor som MUF har beviljats i år, och stoppar framtida utbetalningar under utredningstiden. MUCF inledde en granskning efter avslöjanden om hur MUF-ordföranden Douglas Thor från Vetlanda agerade i en intern maktkamp.
Moderaternas ungdomsförbund MUF kan tvingas betala tillbaka 2,7 miljoner kronor som de fått i statliga bidrag. Det står klart efter en granskning av hur MUF-ordföranden Douglas Thor från Vetlanda agerat i en intern maktkamp.
Moderaternas ungdomsförbund lever inte längre upp till villkoret om demokratisk uppbyggnad.
Den interna maktkampen gick alltså ut på att ordförande Douglas Thor hade erbjudit sig att köpa röster eller i alla fall betala medlemsavgiften till MUF i en valkamp i Jämtland. Både MUCF och MUF är överens om att inga röstköp har gjorts. Allt gick rätt till, ändå dras bidragen in. Visst kan du ana en viss hämndlystnad från den socialdemokratiska generaldirektören Lena Nygren för utredningen om S-lotteriverksamhet. Varför är det då en glädjande nyhet att socialdemokratiskt tillsatta GDs utnyttjar sin makt för att jävlas med ungdomsförbund? För att det visar att det går att dra in bidrag helt utan orsak. Jag hoppas att MUCF avvecklar stöd till all verksamhet de finansierar idag och sedan drar in sina egna anslag. Nyttig läxa även för blivande vuxenmoderater som inspiration för sin framtida gärning, får vi hoppas. Det här avsnittet ska handla om Socialdemokraterna. De har haft en del motgångar på sistone. Ändå skrapar de ihop ofattbara 37,2% i valmyndighetens sammanfattning över opinionsläget i juni 2023, alltså strax innan Almedalen. Vid det här laget skulle det inte förvåna mig om gäss i regnet brukar säga till varandra att det bara rinner av dem som skit på en socialdemokrat. Sossarnas partilotteriprivilegier är under utredning. De har riksdagsledamöter som tvingas till timeout för att han trotsar partiledningen och går på konferens med Hamas. Och vad som nu pågår i Botkyrka kommun pågår i Botkyrka kommun. Till skillnad från Las Vegas verkar det dock inte stanna i Botkyrka kommun. Att Socialdemokraterna trots allt detta ligger på nästan 40% stöd i väljaropinionen är faktiskt imponerande. Jag skulle med anledning av det här vilja läsa ett stycke för dig ur boken Älskade Public Service som jag skrev med Jens Ganman. Och oroa dig inte, det är ett väldigt kort stycke. Men det är så här, citat. I januari 2022 avslöjas det att statsminister Magdalena Anderssons städerska uppehåller sig i landet illegalt. Dessutom saknar städfirman kollektivavtal. SVT Nyheters rubrik den 10 januari 2022 lyder därför självklart. Kristersson M, om hans städare har kollektivavtal, har jag inte lagt mig i. Slutcitat. Ingressen lyder, moderatledaren Ulf Kristersson kan inte svara på frågan om personerna som städar i hans hem har kollektivavtal eller inte. Rubriken för nyheten om statsminister Magdalena Andersson lyder, Magdalena Andersson om städavslöjandet har naturligtvis alltid betalat vitt. Till skillnad från statsministern, för det här var på den tiden Magdalena Andersson var statsminister, rapporterar dock ledaren för Högerpartiet, alltså Ulf Kristersson, namnen på de som vistas i hans hem till Säpo. Du får läsa nästan hela vägen till slutet av den här artikeln för att få veta att Kristerssons städare visst har kollektivavtal, även om han inte bryr sig alltså. Artikeln handlar alltså inte om huruvida oppositionsledarens städare saknar kollektivavtal, utan att han inte vet om att firman han anlitar har ett kollektivavtal. Det kan tyckas naturligt att statsministern, alltså Magdalena Andersson som då var statsminister, borde veta det eftersom hennes parti företräder arbetarrörelsen vars huvudfråga är just kollektivavtal. Det naturliga svaret för en högerledare som Ulf Kristersson borde vara, jag har försäkrat mig om att de inte har kollektivavtal eftersom jag är principiellt emot sådana och tror på fri företagsamhet. Eller kanske, jag står på den sida som skapar jobben, inte på den som utför dem. Arja-Lena Magdason sa redan i sitt installationstal som partiledare på Socialdemokraternas kongress så sent som den 5 november 2021 att, citat, det ska var och en tänka på som fixar husfasaden eller naglarna till orimligt låga priser, som beställer hemkörning av droger till en fest eller köper sex. Den som ägnar sig åt sånt är med och finansierar det våld som förgiftar vårt samhälle. Här måste alla, var och en, ta sitt personliga ansvar, slutcitat. Det är lustigt att enda gången sossar talar om personligt ansvar är när det gäller skatt. Annars är ansvaret allas, med vilket menas ingens. Men varför publicerar en del av vårt kära public service en sån här nyhet just som vår socialdemokratiska statsminister avslöjats med städhjälp som är illegal och saknar kollektivavtal? I ena fallet en faktiskt socialistisk statsminister som haft illegal städhjälp utan kollektivavtal. I andra en oppositionsledare som haft vit städhjälp med kollektivavtal. Är det för balansens skull? Public service styr en stor del av den offentliga debatten i Sverige. Det handlar inte bara om att kolossen som är public service har så mycket pengar, teknik och manskap, det vill säga de tidigare nämnda utträngningseffekterna från kapitel 1, alltså i boken Älskade public service som jag just nu läser ur. Det handlar nämligen också om vad de väljer att rapportera och nästan ännu mer om vad de väljer att inte rapportera. Slutcitat. Det var ett litet stycke ur boken Älskade public service av mig och Jens Ganman. För att sätta tonen, boken finns på både Bokus och Adlibris. Jag läser upp det med anledning av bevakningen av socialdemokratin, nämligen att vissa saker går förlorade i rapporteringen. Då har i alla fall Botkyrka varit föredömligt rapporterat om. Till och med vänsterns husorgan Aftonbladet, kanske inte på ledarplats där det har varit tyst som i graven, men väl i krönikor och på nyhetsplats. Jag vill bland annat dela med mig av den berömda rapporten om tillståndet på Botkyrka kommuns ABF-drivna fritidsgårdar. Jag tog nämligen upp den i det senaste avsnittet jag spelade in med Henrik Jönsson. Det framkom då att han själv inte hade läst och det slog mig som ändå bemödat mig med att begära ut den från Botkyrka kommun och betala reda pengar för att få läsaren att en del av innehållet borde få komma en bredare allmänhet till handa. Oroa dig inte, jag tänker inte läsa upp hela rapporten från början till slut, men väl valda delar. Delar som ger en bättre förståelse för varför fritidsgårdar inte är universallösningen på alla problem i världen. I vissa fall kan de till och med vara orsaken till problem. Inte alla världens problem såklart, men några väl så elakartade. För dig som vill läsa rapporten i sin helhet rekommenderar jag att bli Patreon på patreon.com/aronflam. Inte nog med att du slipper reklam, du får alltså också ta del av det underlag som jag inte kan länka till på hemsidan. Vill du läsa rapporten själv, den är bara 40 sidor lång, istället för att höra mig läsa upp de allra mest, för att använda kanslisvenska, anmärkningsvärda delarna, bör du alltså bli Patreon på patreon.com/aronflam. Hubert McQuinney påstås vara upphovsman till det sedelärande exemplet om regn som du kanske stöter på lite här och där som meme på internet. Citat, Journalism 101. If someone says it's raining and another person says it's dry, it is not your job to quote them both. It's your job to look out of the window and see which is the truth. Utropstecken, slutcitat. Det har nämligen varit oerhört tyst om vad som ligger till grund för respektive parts argument. Är det så att lotteriverksamheten är privilegierad och ger Socialdemokraterna en orättvis fördel i förhållande till de andra partierna eller inte? För det är väl ändå inte regeringens argument att Socialdemokraterna under sitt långa maktinnehav tillskansat sig orättvisa fördelar. Fördelar som gör att de förskansat sig vid makten oavsett vem som sitter i regering. För det är väl ändå inte den nuvarande regeringens argument att Socialdemokraterna under sitt långa maktinnehav tillskansat sig orättvisa fördelar. Fördelar som gör att de förskansat sig vid makten oavsett vem som sitter i regering. Så låter inte riktigt i det klipp om de politiska lotterierna som ligger ute på vår statstelevisions sida. Du blir inte helt klokare av att höra Niklas Wikman försvara utredningen och kom ihåg, än så länge är det bara en utredning. Lite tydligare är det på regeringens hemsida. Där tillstås i alla fall att kritik har riktats mot politiska lotteriers undantag från kreditförbud, bonusbegränsning och spelskatt. Anslaget på regeringens hemsida fortsätter, citat. Det är viktigt att värna ett högt förtroende för det politiska systemet och att den politiska makten inte används för att skapa otillbörliga fördelar. Det finns skäl att se över om de regler som gäller för just lotterier till förmån för partipolitisk verksamhet är motiverade och lämpliga. Öppenhet kring partifinansiering stärker demokratin. Alla ska kunna ha god insyn i hur partipolitisk verksamhet finansieras och känna sig trygga med att partier verkar på lika villkor. Att se över den här regleringen handlar i grunden om att värna allmänhetens förtroende för det politiska systemet. Slutcitat. Få tänker på vad för slags verksamhet politik faktiskt är. Det är inte din vanliga brädspelsklubb. Den makt som politiker anspelar på är makt över enorma tillgångar, feta löner, titlar med anseende, möjligheten att bli inskriven i historieböckerna eller i alla fall få en gata uppkallad efter sig. Varför, när allt kommer omkring, ska politiska partier få ha skattefria kasinon för att finansiera en verksamhet som du och jag redan betalar för utan att få ha våra egna skattefria kasinon? Är det rättvisa? Så är det sant att politiska lotterier har, citat, undantag från kreditförbud, bonusbegränsning och spelskatt? Slutcitat. Ja, det är det. Det normala efter att det har konstaterats är en diskussion om huruvida det är rättvist, moraliskt eller ens en bra idé. Enda skälet att publicera Socialdemokraternas fördömanden är för att kunna konstatera att de är lögner. Istället verkar svenska medier behandla dem som lika goda utsagor om verkligheten som kontrahenternas. Varför diskussionen ramas in på ett sätt som, skulle jag våga påstå, inte är sanningsenligt. Ställer du istället frågan som följer, citat, och det här är ju mitt citat så det är ju löjligt att jag citerar mig själv, men bör politiska partier ha lagstadgad rätt att bedriva skattefria kasinon samtidigt som det är förbjudet för alla andra? Om du svarar ja är den naturliga följdfrågan varför, eller är du inte riktigt klok? Sedan bidrar troligtvis också den självklarheten med vilken socialdemokratisk kontroll över allt och alla sitter så djupt i oss att ifrågasättande inte kommer naturligt. Kalla det daddy issues om du vill, men det är inte hälsosamt att utgå för vad som är bäst för ett politiskt parti på bekostnad av hela landets hälsa. Kanske är det också så att vissa människor föredrar att heja på vinnare och Socialdemokraterna är vinnare. Det om inget annat visar väl hur oskadda de är trots alla skandaler. Så får vi inte underskatta människors inneboende mobbartendenser. Från Göran Perssons gods i Sörmland till Stefan Löfvens nya lobbyjobb. Från i mitt Europa bygger vi inga murar till EUs så kallat mest restriktiva migrationspolitik är hyckleriet så monumentalt och monumentalt uppenbart att du kan anta att det finns människor som faktiskt vill andra människor illa och får utlopp för det genom att rösta på Socialdemokraterna. SvD Näringsliv skriver under rubriken Skarp S-kritik mot utredning om partilotterier att, citat, regeringen kan införa ett förbud mot politiska lotterier. Det möter skarp kritik från Socialdemokraterna. De riktar in sig på vår finansiering med kirurgisk precision, säger gruppledaren Lena Hallengren. Till SvD alltså. Sen fortsätter artikeln och den är rätt lång. Det är då Magdalena Andersson och Lena Hallengren som riktar skarp kritik mot regeringens utredning. De får ett pratminus var. Niklas Wikman får slutordet, men det är väldigt mycket text som ägnar sig åt oppositionens egen beskrivning av utredningens syfte i första hand. Läser du bara rubrik och ingress, som en hel del människor antagligen gör, är intrycket du får att regeringen faktiskt försöker tysta oppositionen. Samtidigt har Nederländerna nu arresterat Abu Rashid och hans dotter Isra för misstänkt terrorfinansiering. Du kommer väl ihåg Rashid från senaste avsnittet med Jens Ganan? Han är ordförande för den europeiska palestinierkonferensen i Malmö i maj. Socialdemokraternas riksdagsman Jamal El-Haj satt bredvid honom på konferensen som anstår en hedersgäst. Jerusalem Post skriver: The 55-year-old man and 25-year-old woman from Leidschendam were suspected of sending about 5.5 million euros to an organization related to Hamas, which the Netherlands proscribed as a terrorist organization. In addition, they are suspected of being members of an organization whose purpose is to financially support Hamas. The authorities in the Netherlands searched their home in Leidschendam and a business in Rotterdam, seizing large amounts of cash in addition to a bank balance of 750,000 euros. Så hur kom de honom på spåren då? Attention was drawn to Abu Rashid's activities through articles in newspapers, including the Jerusalem Post, about a Hamas event in Sweden in May, which he helped organize. Abu Rashid was chairman of the 20th European Palestinians Conference, 75 years on, we will return, in Malmö, Sweden, in May. Det här borde ju vara pinsamt för Socialdemokraterna. Deras egen riksdagsman Jamal El-Haj var hedersgäst på en konferens för att samla in pengar till Hamas, en terrororganisation, och det påverkar inte SE-opinionen det allra minsta. Det borde också vara pinsamt för public service, SVT och Agenda, som alltså inte klarade av att utreda det här, trots att det sker på deras egen bakgård och trots en budget på flera miljarder. Jag hade personligen krävt att både Arja-Lena Magdason och SVTs Camilla Kvartoft tog ansvar om jag trodde att det hade en snöbollschans i helvetet att hända. Men vid det här laget är jag så pass luttrad att jag vet med absolut säkerhet att detta inte kommer att rubba vare sig Socialdemokraterna eller deras taltratt SVT det allra, allra minsta. Arja-Lena Magdason kommer fortsätta vara arg på regeringen, Jamal El-Haj kommer sitta kvar i riksdagen och SVT kommer att fortsätta sända som att inget har hänt. Jag betvivlar att det ens kommer att nämnas i deras kanaler att den palestinska konferensen var ett insamlingsevent för en terror.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Organisation. Reklamfilmen för ABF Botkyrkasalen inleds med ovanstående citat av Alexandra Pascalino som talar på ett event. Kanske är det från internationella kvinnodagen. Jag undrar i mitt stilla sinne hur mycket skattemedel hon krävt för att komma dit och tala. Sen så följer workshop med skivbolaget Redline och artisten Linda Pira som swishar förbi. Samtal om Black Lives Matter med bland andra vänsteraktivisten Nabila Abdul Fattah och Rashid Musa som tidigare var ordförande för SUM, Sveriges unga muslimer. Ytterligare en organisation som MUCF tagit tillbaka bidragen från, men kanske inte helt på eget initiativ. SUM upplöstes 2020. Sedan visar videon lite chill med barn, en ungdomsfestival med kända artister, ett författarsamtal. Det ska sägas att kanalen bara har 3 prenumeranter och videon inte mer än 64 views, varav 2 lävar jag. Det är i alla fall så ABF Botkyrka marknadsför sig på YouTube för vad jag antar är dina och mina skattepengar. Rapporten som ligger till grund för indragna anslag till ABFs fritidsgårdar heter kort och gott Rapport över granskning av ABF Botkyrka Salems utförande av öppen fritidsverksamhet i Botkyrka kommun och är utförd av konsultföretaget Too Secure på uppdrag av Botkyrka kommun under perioden januari till mars 2022. Det första jag bläddrar till efter att ha läst innehållsförteckningen och sammanfattningen är rubriken Avvikande kostnadsposter på sidan 13. Citat. Den 14 december 2021 efterfrågade kultur- och fritidsförvaltningen kompletterande underlag för ekonomisk uppföljning från ABF Botkyrka Salem. Det som efterfrågades var huvudboken från AB Fritidsgård, Tullinge Fritidsgård och Sanda Fritidsgård. Att konton för övriga inköp och verksamhetstjänster, övriga externa tjänster samt kostnader för personal skulle redovisas. Denna förfrågan skedde med anledning av att kultur- och fritidsförvaltningen hade uppfattat att det fanns kostnadsposter som bedömdes som avvikande. Kostnadsposterna bedömdes som avvikande mot bakgrund av att ABF Botkyrka Salem framfört behov av att kultur- och fritidsförvaltningen skulle bevilja ett tilläggsavtal till dem då man gjort gällande att de tilldelade bidragen inte var tillräckliga. ABF Botkyrka Salem ifrågasatte kultur- och fritidsförvaltningens rätt att begära in dessa underlag och meddelade att man ansåg den ekonomiska redovisningen för 2020 redan hade tillhandahållits kultur- och fritidsförvaltningen. ABF Botkyrka Salem meddelade att man inte ansåg att kultur- och fritidsförvaltningen hade rätt att begära in kompletterande underlag och att man önskade att få ett förtydligande kring var det finns reglerat att kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att kräva in denna typ av kompletterande ekonomisk redovisning. ABF Botkyrka Salem vill alltså inte redovisa hur man har använt pengarna man har fått av Botkyrka kommun, men sen så tvingas de till det. Typ, citat: den 22 december 2021 inkommer ABF Botkyrka Salem med fakturaredovisningar från inköp gjorda med ett företagskort under 2020. I fakturaunderlagen framgår enbart var man har betalat med kortet och summa, inte vad det är som har köpts. I underlaget redovisades kostnadsposter på en hemelektronikkedja, en hotellkedja, restauranger och en webbsida som säljer presentkort. Det medföljde ingen närmare redovisning vad inköpen avsåg och det framgick inte syfte med kostnadsposterna på hotellkedjan och restaurangerna. I samband med att ABF Botkyrka Salem inkom med fakturaunderlag för inköpen på företagskortet meddelade man att man inte avsåg inkomma med någon ytterligare ekonomisk redovisning kring dessa fakturaunderlag såvida kultur- och fritidsförvaltningen tydligt redovisade för ABF Botkyrka Salem varför de ville ha dessa underlag. ABF Botkyrka Salem inkom aldrig med dessa underlag till kultur- och fritidsförvaltningen. I samband med denna granskning begärdes den kompletterande redovisningen av de avvikande kostnadsposterna återigen in. Det som efterfrågades var kassakvitton och förtydligande av vad dessa kostnadsposter avsåg samt syfte med inköpen. Dessa underlag inkom den 25 februari 2022. Så vad hade pengarna gått till? Citat: under 2020 tilldelades ABF Botkyrka Salem ett årligt bidrag för drift av den öppna fritidsverksamheten på 8,9 miljoner kronor. Utöver detta tilldelades de två ytterligare bidrag. Ett bidrag för inköp av förbruksinventarier på 90 000 kronor samt ett bidrag för digitaliseringsstöd på 30 000 kronor. Beslut om dessa bidrag skedde i form av delegationsbeslut av dåvarande förvaltningsdirektören på kultur- och fritidsförvaltningen. Enligt den redovisning som inkommit från ABF Botkyrka Salem har det på aktuellt företagskort under 2020 skett ett inköp till ett sammanlagt värde av 216 000 kronor. Av dessa inköp avser dryga 94 000 kronor inköp av IT-relaterad utrustning. 31 500 kronor avser mobiltelefoner och tillbehör. 46 500 kronor avser projektorer, TV samt kaffemaskin och 43 800 kronor avser kostnader för kickoffer och presentkort till personalen på ABF Botkyrka Salem. Enligt underlagen från ABF Botkyrka Salem har det under 2020 anordnats två kickoffer som innehållit restaurangbesök för personalen. Det har skett inköp av presentkort på respektive 500 kronor styck på en hotellkedja och på ett företag som säljer presentkort. Dessa presentkort ska ha delats ut som julklappar till personalen. Varje anställd ska ha fått en julklapp till ett värde av 1000 kronor. Slutcitat. God jul! Glad Ramadan och happy fucking Kwanzaa. Men det slutar inte där. Citat: tillbehör till mobiltelefoner i form av AirPods för 1450 kronor styck har köpts in till ett antal personer i personalen. Kostnaden för en espressobryggare uppgick till nästan 13 000 kronor. Den ska enligt underlaget finnas på Stjärnans fritidsklubb där målgruppens ålder är 10-12 år. Slutcitat. Men det är ju klart att kidsen inte kan agera knark- och vapenkurirer dygnet runt utan koffein i kroppen. Det säger ju sig självt. Citat. Utöver detta redovisades ett inköp på två datorer för 32 000 kronor som enligt redovisningen ska användas i kursverksamhet. Kursverksamhet är inte en del av den öppna fritidsverksamheten och får således inte finansieras av kommunens bidrag. Totalsumman för de genomförda inköpen på 216 000 kronor överskrider de särskilt tilldelade bidragen för inventarieköp och digitaliseringsstöd på 130 000 kronor med 86 000 kronor. Det framgår inte av underlaget för den ekonomiska uppföljningen hur den överskjutande kostnaden för inköpen har finansierats. Slutcitat. Det är ändå lite intressant att på något sätt har det ändå skjutits till pengar av någon god samarit, kan jag tänka. Och citat. Totalt sett har ABF Botkyrka Salem redovisat 34 inköp på företagskort under 2020. Av dessa har 24 inköp skett under december månad. Flertalet av dessa har skett mellan 23 december och 29 december. Slutcitat. Utöver anslagen för kommunen har ABF Botkyrka anordnat studiecirklar för att utverka pengar från Folkbildningsrådet, som du som lyssnat länge vet att den här podden är emot. Alltså, jag tycker att Folkbildningsrådet ska läggas ner rakt av. I den här rapporten om fritidsgårdarna i ABF Botkyrka kan jag i alla fall läsa att, citat, det har cirkulerat uppgifter om att ABF Botkyrka Salem under flera års tid anordnat studiecirklar för barn och unga. Studieförbund i Sverige har möjlighet att få statligt bidrag från Folkbildningsrådet för att anordna studiecirklar för barn och unga såväl som för vuxna. Bidraget kan sökas för ersättning till cirkelledare eller ersättning för kostnader man haft för anordnandet av studiecirkeln. Ansökan sker genom att aktuellt studieförbund anmäler in den studiecirkel de anordnat till Folkbildningsrådet samt inkommer med personuppgifter på studiecirkelns deltagare. Slutcitat. Så hur har då ABF Botkyrka Salem agerat? Citat. De studiecirklar som anordnats av ABF Botkyrka Salem ska enligt de uppgifter som i december 2021 har inkommit till kommunen ha bedrivits på de fritidsklubbar och fritidsgårdar som finansierats av kommunen. Deltagarna ska ha varit barn och unga som är besökare till de av kommunen finansierade verksamheterna. Förfarandet ska ha medfört att ABF Botkyrka Salem fått ut bidrag från Folkbildningsrådet samtidigt som de tagit emot bidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen som fullt ut ska finansiera den verksamhet som ABF Botkyrka Salem bedriver i form av öppen fritidsverksamhet. Slutcitat. Dubbelt så mycket pengar på samma yta. Den effektivitet som saknas från statligt håll i hur bidrag fördelas kompenseras mer än väl av hur effektiva de som söker de här bidragen faktiskt är. På sidan 31 kan jag läsa, citat, på den blankett som har lämnats in till vårdnadshavare till besökare i den öppna fritidsverksamheten för att fylla i barnets personuppgifter har det angetts att tillhandahållandet av personuppgifterna förenklar för barnet att delta i studiecirklar. Denna formulering talar för att uppgifterna om att besökare till den öppna fritidsverksamheten har deltagit i studiecirklar samt att studiecirklarna har bedrivits i de verksamhetslokaler som bekostas av Kultur- och fritidsförvaltningen för den öppna fritidsverksamheten. Formuleringen i blanketten talar också för att ABF Botkyrka Salem inte gör skillnad på den öppna fritidsverksamhet som de ska tillhandahålla för bidragen från Kultur- och fritidsförvaltningen och studiecirkelverksamhet, utan att dessa verksamheter verkar blandas ihop och bedrivs i samma lokaler. Slutcitat. ABF Botkyrka har, som jag läste tidigare, nämligen inte rätt att bedriva studiecirklar i de lokaler som betalas av förvaltningen. Därför har de betalt för att bedriva fritidsverksamhet för ungdomar. På det här sättet har de kunnat få dubbelt så mycket bidrag per kvadratmeter. Det är en bra affärsidé om affärsidén är att utverka så mycket offentliga medel som möjligt. Naturligt hade ju varit om medborgaren själv fick organisera sina fritidsverksamheter hur de vill, utan medel från det allmänna. Men då förlorar ju också staten och andra myndigheter kontrollen över hur människor organiserar sitt privata umgänge. Och så kan vi såklart inte ha det. Jag menar, tänk själv att bara åka ut och fiska med vänner istället för att bedriva en fiskeförening med möten som är så himla roliga. ABF Botkyrka Salem verkar dessutom också ha en, låt oss kalla det, liberal inställning till namn och personnummer. Rapporten påminner på sina ställen om Gogols döda själar. Även om språket inte är lika levande är grundidén densamma. Det är bedrägeri det handlar om, med bidrag. Under rubriken arbetsmiljö kan jag läsa att, citat, utredarna har genomfört ett antal intervjuer med de tidigare anställda inom ABF Botkyrkasalen. Intervjuerna vittnar om ett omoget och osunt ledarskap inom ABF Botkyrkasalen som ska ha resulterat i sjukskrivningar och uppsägningar. Uppsägningar för de som intervjuats har skett på tveksamma grunder. Slut citat. Det verkar helt enkelt inte ha varit en särskilt trevlig arbetsplats. De regler som vänstern älskar att kräva att andra följer verkar de ha struntat helt i själva. I vanlig ordning har utredarna begärt in dokument och inte fått några, eller fått skisser och utkast på dokument som de kan se har skapats efter att de kommit in med sin förfrågan om dokument. Citat. Även vissa av dessa dokument förefaller vara i form av utkast och som i likhet med arbetsmiljöpolicyn saknar uppgifter om när de beslutades och av vem samt har ett avvikande grafiskt utseende jämfört med annat som ABF Botkyrkasalen skickat till granskningen. Slutcitat. Det framkommer också att människor som rekryterats har varit släkt, vänner och bekanta till personer inom ledningen av ABF Botkyrkasalen. Så här står det. Enligt samstämmiga uppgifter som framkommit vid intervjuerna har flera personer med släktskap eller med vänskapsband till personer i ledande ställning inom ABF Botkyrkasalen blivit anställda i den öppna fritidsverksamheten, både i arbetsledande roller och som timanställda. På sid 23 i rapporten kan du läsa att i ett par fall hittade personal misstänkta narkotiska preparat, hasch och kokain, inne i verksamheternas lokaler och valde att direkt kontakta polisen som kom till platsen och tog narkotikan i beslag. När en ledningsperson inom ABF Botkyrkasalen fick kännedom om att personalen tagit direkt kontakt med polisen fick personalen, enligt uppgifter som framkommit vid intervjuerna, en reprimand för detta och instruerades att fortsättningsvis skulle liknande incidenter först rapporteras till ledningspersonen som därefter i sin tur skulle kontakta polisen. Vid en efterföljande liknande incident tog personalen därför först kontakt med sin ledning som kom till verksamheten och hämtade den misstänkta narkotikan. Det framgår inte i någon dokumentation om det misstänkta brottet anmäldes av ledningspersonen. Too Secure har utifrån uppgifter i intervjuerna sammanställt när och var dessa incidenter ska ha inträffat och har därefter kontrollerat med lokalpolisen i Botkyrka om det finns upprättade polisanmälningar för dessa händelser. Inga polisanmälningar som kan kopplas till ovan beskrivna incidenter fanns i polisens anmälningssystem. Slutcitat. I kapitel 7.3.1 som har rubriken uppgifter från företrädare för lokalpolisområde Botkyrka kan jag läsa det här. Den företrädare för lokalpolisen som intervjuats i utredningen är av uppfattningen att framförallt fritidsgården och fritidsklubben i Alby under många år har rekryterat personer som inte är lämpliga för uppdraget att arbeta med barn och unga. Och som har eller har haft en koppling till den lokala problembilden i Alby och som har en, citat, felaktig inställning till myndigheter, slut citat inom citatet. Sen fortsätter det. Ofta har de som rekryterats nära personliga kopplingar till de som redan arbetar i ABF Botkyrkasalens verksamhet i Alby. Slutcitat. Längre ner kan jag läsa, citat, det finns även en problematik med att äldre personer med tydlig koppling till den lokala problembilden, hint hint, tillåts befinna sig inne på fritidsgården eller i direkt anslutning till denna. När polisen besöker fritidsgården så upplever de att de äldre personer som befinner sig direkt lämnar platsen. Många gånger, citat, droppas, slutcitat, narkotika eller knivar på marken när polisen kommer till platsen. Området där verksamheten ligger är att anse som en öppen drogscen, vilket gör placeringen av verksamheten problematisk. Slutcitat. Öppen drogscen, äldre aktivt kriminella, problematiskt, indeed. Citat. Polisen uppger att det finns en problematik med att besökare till gården har skyddsvästar på sig inne i verksamhetslokalerna, vilket medför att den hotbild som finns kring dessa personer tas med in i verksamheten. Vårdnadshavare påtalar ofta för polisen att de inte låter sina barn gå till fritidsgården eller fritidsklubben i Alby utifrån rädsla att någonting ska hända dem där. Problematiken med anställda och besökare har polisen vid flera tillfällen lyft både till företrädare för fritidsverksamheten och till kommunen. Responsen från både kommun och ABF Botkyrka Salem har varit god vid de tillfällen då denna problematik har lyfts. Trots bra efterföljande dialoger har dock problematiken med av personer som av polisen bedömts som olämpliga för uppdraget har kvarstått. Slutcitat. Dokumentet fortsätter med att konstatera att dömda brottslingar har arbetat i lokalerna. Under kapitel 733, personal och förekomst av dömda personer i brottmål, kan jag läsa att ABF Botkyrka Salem inkom med 4 olika dokument med personallistor på både nuvarande och tidigare anställda. Totalt sett handlade det om 85 anställda. Vid kontroll av dessa genom utökade bakgrundskontroller framkom att 11 av de sammanlagt 85 redovisade anställda förekommer som dömda i brottmål. Av de 11 personer som förekommer i belastningsregistret finns det både personer som är anställda idag och sådana som inte längre är anställda. Brottmålen är av varierande allvarlighetsgrad men rör sig främst om ringa och grovt narkotikabrott, misshandel, grovt rattfylleri och blåljussabotage. Men en person är också dömd för köp av sexuell tjänst. Vissa av de som förekommer är dömda för fler än ett brott. Slutcitat. Det här argumentet om att gängkriminalitet eller bara ungdomskriminalitet skulle minska med fler och bättre utrustade fritidsgårdar får sig en törn emellanåt. Sen har vi det här med skyddsvästarna. I kapitel 737 under rubriken Problematik med skyddsvästar kan jag läsa att i en incidentrapport från april 2020 som ABF Botkyrka Salem har tillhandahållit utredningen uppges att polisen har besökt gården med anledning av att en kniv och narkotika hittats på fritidsgårdens tak. Polisen kommenterar vid det tillfället att det är många av besökarna som bär skyddsvästar. Polisen frågar även varför äldre personer tillåts vara inne på gården. Personal på fritidsgården meddelar att de har haft en advokat på gården som pratat om detta. Att det finns en problematik med att besökare bär skyddsväst inne i ABF Botkyrka Salems verksamheter framkommer även i intervjun med företrädaren för lokalpolisområde Botkyrka och även i de utsagor som framkommit vid övriga intervjuer som hållits. Slutcitat. För varför går människor omkring med skyddsvästar inne på en fritidsgård? Är det bara ett mode? Startade Joakim Lamotte en trend när han dök upp i SVT:s studio med skottsäker väst. Jag hoppas verkligen att det inte är för att de känner sig otrygga på en fritidsgård. För varför i all sin dar skulle någon gå omkring med skyddsväst om den inte förväntade sig att träffas av snabbflygande projektiler? Om det är så att du befinner dig på en plats där flera personer går runt med skyddsväst bör du fråga dig om platsen i sig kanske är någon sorts militär installation i ett krig eller en bas för terrorister. Det är bara ett tips från mig personligen. Det bygger inte på vetenskap utan sund förnuft. Rapporten avslutar med att lägga fram rekommendationer för verksamheten. Det är inga konstiga förslag utan sånt som den här typen av verksamhet väntas följa. Det är alltså så här informationen som ligger till grund för att dra in bidragen till verksamheten ser ut. Det är en stor del av det som ledde fram till omröstningen som slutade med att Ebba Östlin petades som kommunordförande i Botkyrka och Emanuel Tjaksevits röstades in. Omröstningen påstås ha kuppats igenom med hjälp av nya medlemmar, varav vissa påstås vara kriminella. Den 30 mars 2023 kan Emanuel Tjaksevits tacka för det nyvunna förtroendet.
Stort tack för det fina förtroendet. Den här församlingen är hjärtat i Botkyrkas demokrati. Att vara med att leda kommunstyrelsen är en enormt stor ära och någonting som jag är väldigt tacksam och stolt över. Tack.
Den 5 maj 2023 kan Bulletin avslöja att citat tungt kriminella på Göteborgs största fritidsgård. Slutcitat. Flera personer anställda på fritidsgården 1200 kvadrat har, citat, dömts för brott som grov misshandel, misshandel, grovt vapenbrott, vapenbrott, ringa narkotikabrott, olaga hot, övergrepp i rättssak, stöld, medhjälp till grov stöld, rattfylleri, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, med mera. Detta framgår av domar från rättsdatabasen Verifiera, slutcitat, enligt tidningen Bulletin. För du trodde väl inte att det här är något som bara utspelar sig i Stockholm? Jag vågar slå vad om resurser sattes in för att granska verksamheten skulle resultatet ligga på en glidande skala mellan de som följer systemet, alltså ett system som till sin konstruktion är institutionaliserad korruption, och ABF Botkyrka Salem högst upp på skalan. Systemet inbjuder till fusk. Den 12 juni skriver 10 socialdemokrater ett brev till partisekreterare Tobias Bodin och bifogar Micke Damberg, nyblivna regionbasen Adja Hadjalic och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindbergs hustru Åsa Westlund, som av en ren slump är min födelsedag. Till partisekreteraren och biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna, kopia Mikael Damberg, Aida Hadjalic och Åsa Westlund. Hej partivänner. Det tynger att behöva skriva detta brev, men tyvärr har vi snart nått vägs ände. Vi som skriver är fullmäktigeledamöter för Socialdemokraterna i Botkyrka kommun. Att Botkyrka arbetarkommun haft ett svårt och uppslitande år är ett känt faktum. Tyvärr måste vi konstatera att oroligheterna långt ifrån har avtagit. Därför sätter vi nu på nytt vår tilltro till er och hoppas att detta brev leder till att partiet från centralt håll griper in. Den 18 mars 2023 valdes Emanuel Kjaksevich till kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och en ny styrelse för arbetarkommunen tillsattes. Vid mötet den 18 mars tvingades därmed flera ledamöter som stått upp för beslutet att stänga fritidsverksamheterna att lämna styrelsen. Detta trots att de redan valts för en längre period. Dessa ersattes med personer med nära koppling till såväl studieförbundet som den nyvalda kommunstyrelsens ordförande. Innan samt efter den 18 mars har det förekommit påtryckningar och även förtäckta hot mot personer som adresserat studieförbundets och den nya kommunstyrelseordförandens agerande under 2022 samt 2023. Efter den 18 mars har flera förtroendevalda kallats till upprepade möten med den lokala partiledningen. Mötena har skett på initiativ av Emanuel Kjaksevich och arbetarkommunens ordförande Jens Sjöström. Syftet med mötena har varit att tvinga de förtroendevalda att rätta in sig i det nya ledet. Den demokratiska ordningen i den lokala partiföreningen är i upplösningstillstånd. Utvecklingen har lett till att stora delar av partiet inte känner sig trygga att delta i möten eller andra evenemang. En farlig tystnadskultur fortsätter att växa fram med en utbredd rädsla för repressalier. Många överväger nu att lämna partiet. Flera av oss har vikt stora delar av våra liv till socialdemokratin. Vi känner en stor skyldighet mot våra väljare att fullfölja det vi lovat, att vända på varje sten, även om den ligger på vår egen bakgård. Men den lokala situationen blir allt mer ohållbar och vi behöver nu ert stöd. En av de största farhågorna som lyftes under hösten samt våren var att avsättandet av Ebba Östlin skedde för att åter möjliggöra för skattefinansierat stöd till det studieförbund som stått bakom driften av fritidsverksamheterna. Tidigare har studieförbundet erhållit över 9 miljoner kronor årligen från Botkyrkaborna. Stödet frystes våren 2022 efter att en extern och oberoende granskning fastslagit ett stort antal allvarliga brister i förbundets verksamhet och styrning. Stödet avbröts helt i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente. Den nytillsatta styrelsen i arbetarkommunen, som domineras av personer med starka personliga kopplingar till studieförbundet, kräver nu att Botkyrka kommuns bidragsreglemente för studieförbunden skrivs om. Det här bekräftar att de farhågor som lyftes under våren var välgrundade. Styrelsen har kallat Robert Aslan, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, till upprepade möten där de uttryckligen kräver att han ändrar centrala skrivningar i bidragsreglementet. Styrelsen kräver också att ändringarna ska ske i närtid samt att det i största möjliga mån ska ske genom att våra ordinarie beslutsformer rundas. Såvitt vi känner till så har det aldrig tidigare hänt att kommunstyrelsens ordförande eller arbetarkommunens styrelse på det här sättet har kallat till sig en nämndsordförande för att kräva snabba ändringar av ett i demokratisk ordning beslutat kommunalt reglemente. Bidragsreglementet reviderades så sent som hösten 2022 av Kultur- och fritidsnämnden. Skrivningen avseende citat "Kultur- och fritidsnämndens möjlighet att agera vid inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka stödets storlek kan medföra återbetalningsskyldighet och eller avstängning från fortsatt stöd. Detta gäller även vid grav förtroendeskada, till exempel när ett studieförbund är under rättslig utredning eller vid misstanke om oegentligheter. Om ett studieförbund är under rättslig utredning kan bidrag tillfälligt hållas inne", slutcitat, inom det brev jag då citerar. Det fortsätter. Citat. "I bidragsreglementet för studieförbund i Botkyrka kommun är en viktig skyddsbarriär för att säkerställa att kommunala medel inte tilldelas organisationer med bristfälligt förtroende eller oseriösa eller korrupta organisationer. Det förhindrar också att skattemedel tilldelas organisationer med misstänkta kopplingar till kriminalitet, terrorism och andra antidemokratiska rörelser. Allt det här har påtalats för styrelsen som ändå kräver att skrivningen ska ändras. Nyligen har Emanuel Kjaksevich dessutom tillsatt en intern utredning som avser att granska kommunens hantering av föreningslivet i kommunen. Det här är ytterligare ett sätt att skifta fokus från problematiken som ledde fram till nedstängningarna av fritidsverksamheterna våren 2022. Utvecklingen i Botkyrka just nu är fullständigt ohållbar och försätter oss alla i en enormt svår situation. Vi kan inte stå handfallna och naivt se på när Socialdemokraterna i Botkyrka tar en vändning som riskerar att skada både partiet och kommunen. När beroendeförhållanden och kompisrelationer leder till att förtroendevalda utpressas, reglementen skrivs om och skyddsmekanismer tas bort, så vandrar vi en mycket farlig väg. Det här är en fråga som inte får reduceras till citat personkonflikter eller citat lokalt käbbel. Det här är på allvar och riskerar hela vårt partis trovärdighet. Vi vädjar om ett skyndsamt agerande från centralt håll." Stockholm den 12 juni 2023. Den 18 juni skriver Moderaternas partisekreterare Karin Enström på Facebook. Citat. "Det är dags för Arja-Lena Magdason att städa upp i sitt parti. Alla har kunnat följa turerna kring ABF i Botkyrka med kupper och oegentligheter. Redan i februari i år krävde jag att Arja-Lena Magdason skulle agera. Nu avslöjar Aftonbladet nya, mycket oroväckande uppgifter. S-ledningens agerande har tydligen inte varit tillräckligt." Socialdemokraterna har hävdat att de ville vända på varje sten. I sitt eget parti har de uppenbarligen misslyckats. Frågan är om det beror på bristande intresse eller ren oförmåga. Slutcitat. Arja-Lena Magdason, Tobias Baudin och Socialdemokraterna har ett högt tonläge och försöker måla ut regeringen som odemokratisk. Deras retorik polariserar samhället samtidigt som verkliga demokratiska problem kommer i skymundan. Det oroar mig. Givet Arja-Lena Magdason och Baudins höga tonläge borde följande två krav inte vara några problem att hörsamma. Det är dags för S att få ordning på demokratin i sitt eget parti. Jag kräver att 1. Arja-Lena Magdason och Tobias Baudin måste städa upp i sitt parti. Utpressning och kupper hör inte hemma i en demokrati. Och 2. Att Arja-Lena Magdason måste ta ansvar. Vad har hon vetat? Hur har hon agerat? Vad som händer inom socialdemokratin i Botkyrka är allvarligt. Och det är dags att partiledningen börjar behandla det så." Slutcitat. Så hur insyltade är socialdemokratins ledning i alla oegentligheter som pågår? De flesta av dem har vuxit upp i systemet, i partiet eller någon av de organisationer och förbund som står partiet nära. De måste vara fostrade i det och har nog sett en hel del. Varför går inte Arja-Lena Magdason ut och kräver att varenda skattekrona ska räknas och inget förslösas som sossar förr i tiden skulle ha gjort? Om inte annat för syns skull. Enda anledningen att inte stoppa det som pågår är om dessa brott begås med partiledningens goda minne. Nästa vecka kommer jag att diskutera Botkyrka-skandalen med Hanif Bali. Inte för att han skolat om sig till Socialdemokraternas organisationskonsult, utan för att det var Hanif som fick upp det nationella intresset för skeendet i Botkyrka. Jag hoppas att du lyssnar då. Summa summarum är det så att Socialdemokraterna alltid kommer att sätta partiet och makten framför dig, samhället och allt annat som är gott här i livet. Signalen partiledningen skickar till alla socialdemokrater ute i landet som vill bekämpa bidragsfusk, gängkriminalitet eller islamism är väldigt tydlig. Vi kommer peta dig och ersätta dig med dina fiender. Om du fortfarande kan tänka dig att rösta på sossarna, är du svar skyldig varför? Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas du sprider det till dina vänner, men ännu hellre till dina meningsmotståndare. Det ligger i dumhetens natur att den dumme inte kan förstå att den är dum. Men om inte annat kanske det motar en del av dumheten i grind. Jag vet inte vem som myntade det, men det här går inte att beskriva som något annat än Sosse Nostra. Ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, PayPal eller med Swish 0768 943737. 37. 0768 943737. 37. Du är en kapitalistisk hjälte. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.